Hallå ja, där händer det något. Vi gör så här, vi ber lite grann. Vi vänder våra hjärtan till Herren några minuter. Fader i himlen, jag tackar dig för förmånen att få vara frälst. Tackar dig Jesus att vi har fått möta dig. Tackar dig Herre, jag fick möta dig för 25 år sedan i år. Den 1 april 1989 på kyrkans ungdom i Munkerdal så fick jag möta dig på allvar. Och jag är så tacksam Herre Jesus för att jag fick göra det Herre. Jag ber Herre Jesus för var och en som är här inne. Du älskar var och en så dyrbart. Du har en plan för var och en som är här inne, ung som gammal. Och du har en mening med var och ens liv. Vad den än har gått igenom, vad den än har mött, så är ditt namn under. Fridsförste, underbar i råd. Det finns en väg ut i vilket mörker man än sitter i. Vi har alla våra olika mörker. Och vi vet här att du tar oss igenom när vi förtröstar på dig. När vi lämnar allting till dig så tar du oss igenom Herre. På ett fantastiskt sätt. Du är våran far och du älskar oss så oerhört mycket. Helige Ande, jag ber att du ska vara närvarande i den här gudstjänsten och röra vid våra hjärtan så att vi kan bli förvandlade, vi kan komma närmare dig och kunna vara ett Kristusbrev för dem som aldrig har hört om dig och som har hört men inte har tagit emot dig än, Herre Jesus. Jag ber Herre att människor som vi möter som inte tror på dig eller kanske tror på dig men inte har överlåtit sig, att de ska bara känna din ljuvlighet i våra liv, Herre Jesus. Genom bara att vi är där, genom våra gärningar och allting, Herre. Välsigna här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Det ska bli en liten intressant predikan det här, för att jag hade två ämnen. Men så under veckan, egentligen började förra veckan, så har ett ord bara ringt i huvudet på mig. Och det är helig. Helig. Och ja, så jag liksom fattar ganska snart att det Herren vill säga något till oss om detta. Men till sent igår kväll så hade jag liksom nästan inte... Jag satt och... Det är väldigt fint med svenska folkbibeln. Då kan man skriva helig och trycker man sök. Och så får du fram allt som har med helig att göra i hela bibeln. Och jag kan säga att det var en del. Så det är ganska stor betydelse naturligtvis i Guds ord, helig. Så jag satt och läste där och liksom, och du vet ju hur det funkar. När du sitter och läser Bibeln så helt plötsligt något som bara träffar dig. Där har vi vägen eller linjen eller så va. Så jag satt där och plockade vissa ord och många av dem jag plockade valde jag inte sen när jag var färdig. När jag kände hur Guds ande började leda mig i tankarna. Hur många av er, när man säger helig, känner liksom, oj, det lät jobbigt. När jag var yngre, nu är jag bara ung, så var det så att när människor pratade om att vi måste bli heligare, vi måste helgas, då kopplade jag det direkt till, vi måste bli bättre, vi måste bli duktigare, jag måste skärpa mig. Det blev, jag måste liksom... Ja, så va. Och jag tror det är väldigt vanligt att vi människor reagerar så. För det är därför människor blir religiösa. Man vill vara helig, man vill behaga Gud. Och så blir man lite religiös då. Men det är inte det som Gud menar med helig. För när man läser om Gud, vi vet ju att Gud är helig. Och vi vet att ingen kan se Gud och leva. Men ändå står det att inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Vilket innebär att när vi kommer inför hans helighet, där finns glädje till fyllest och frihet. Så det är det som jag tänkte försöka måla upp här idag. Att vi får rätt syn på helighet. För det är ändå så att vi som kristna när vi vandrar på vägen i olika perioder, Gud jobbar så. Ibland så fokuserar han så, ja, nu behöver du rota dig i nåden. Men nu behöver du rota dig i heligheten. Nu behöver vi städa lite i ditt liv. Men nu behöver du grunda dig i kärleken. Särskilt man är nyfrälst så liksom blir det mycket så. Men sen när man växer i tron så förstår man att basen och grunden i hela kristenlivet är kärleken. Guds kärlek till oss. Obrutna, ovillkorliga och oföränderliga kärlek. Den ligger alltid som en gjuten betonggrund som vi står på. Den förändrar sig aldrig. Precis som en god pappa är mot sin... Jag blev så fascinerad över en grej förut. När Filip ramlade och slog sig här ute. Jag satt där uppe och gick igenom texten. Och jag hörde att det var Filip som grät. Och, jag så bara, och då tänkte jag, precis så är det ju med Gud. Och med dig och mig. Alltså vi är hans älskade barn. Alltså han, om någon av oss ramlar och slår oss och gråter, det hör han. Han håller på att fixa till någon väckelse någonstans borta i Asien kanske så. Glenn gråter. Jag får kolla vad detta är. Nej, men så kan det ju inte vara. Jo, men så måste det vara, för jag är inte bättre än Gud. Eftersom jag satt där uppe och hörde Filip gråta där ute, då skulle det innebära att jag var bättre än Gud om Gud tänkte att han får klara sig, jag måste ta hand om den här väckelsen. Eller hur? Och så är det inte. Eftersom vi skapade till Guds avbild så måste det ju vara så att om jag har de egenskaperna nedlagt i mig naturligt och spontant så måste det ju innebära att Gud är miljontals mycket mer åt det hållet. Eller hur? Om jag älskar min son så mycket, vilket jag gör, så jag skulle kunna dö för han 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet om jag behövde. Hur mycket mer kan inte Gud göra det för mig då? Så enorm stor är Guds kärlek till dig och mig som kristna. Den är grundlagd, den kommer aldrig att ändra sig. Även när han tillrättavisar oss. Salomo säger, salig är den som Gud tuktar. För på ett ställe står det att han ska ha ro i onda dagar. Det är fantastisk trygghet. Vi har ingen aning om framtiden. Men i onda dagar ska vi ha ro om vi tar emot den tuktan Gud. Han tuktar oss för att han är våran far och han vill oss väl. Men basen är alltid total, fullkomlig kärlek. Det är fantastiskt. Men mitt i detta, och inget av det, nu är grunden lagt på något sätt. Gud älskar oss. Vad jag än kommer att säga resten av den här predikan så kommer Gud att älska oss. På ett fantastiskt sätt. Men det som jag upplever Gud har manat mig och jag tror oss och kristna överhuvudtaget är, vi behöver komma ett snäpp till i helighet. Ett snäpp till i, alltså vad är helighet då? Jo, det är alltså du är avskild. Du är, det är på något sätt tabu. Alltså om du läser i gamla testamentet, i det allra heligaste fick bara översteprästen gå in en gång om året. Och han kunde dö på kuppen om han hade någon dold synd. Så därför band de ett snöre runt honom. Så om han dog kunde de dra ut honom därifrån. Alltså det var, om vi tänker oss bilden. Idag hade man ju blivit stämd en timme i kvarten, eller på att säga. Det blev fel. Men alltså man har blivit jättestämd hela tiden. För så är ju inte okej. Men så var det då, det gamla testamentet. Och alltså det är en sån enorm helighet hos Gud. Och det var såna otroliga regler för att leva i den här heligheten som Gud krävde. Tack vare att Jesus kom så löste han det på ett annat sätt. Gud har inte förändrats, han är lika helig. Men allt går genom Jesus idag som tar vårat straff. Men Jesus uppmanar dig och mig till att ta ett steg till på helighetens väg. Och vi ska läsa i Jesaja kapitel 6 och vers 1. Detta är ett jättekänt bibelord. Men detta är alltså profeten Jesaja som talar och det var en gudsman, helgad på alla sätt säkerligen. Jesaja 6, vers 1. I det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Seraffer stod ovanför honom. Var en hade 6 vingar med 2 täckter om sina ansikten, med 2 täckter om sina fötter och med 2 flög dem. Och den ene ropade till den andra: helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Det är något att komma ihåg. hela våran jord är full av Guds härlighet. Det får vi intala oss ibland, för ibland ser vi bara allt elände, men änglarna säger att jorden är full av hans härlighet. Rösten från den som ropade fick dörrposterna, trösklarna skaka och huset blev uppfyllt av rök. Då sa jag: ve mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett konungen, Herren Sebaot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han med tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid mun och sa: nu när detta har rört vid dina läppar har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad. Det fantastiska här är när profeten Jesaja, som var en gudsman, kom inför Gud, så blev han bara sån. Det var en så helig plats. Det var så han fick syndanöd, kan man säga. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Men då sa han till Gud: jajamän, minsan på dig. Nej, direkt tog en seraf ett glödande kol och löste problemet. Han var inte ute för att hålla Jesaja nere på knä där med dåligt samvete, utan han löste problemet snabbt så att Jesaja kunde leva i den frihet som Gud har köpt åt oss genom Jesus. Det är fantastiskt. Gud är alltid villig. Gud är inte intresserad av att hålla oss nere och liksom lider grann med dig. Det skadar inte. Som Anton sa till Emil: det är nyttigt för dig det, Emil lille, och tänke. Inte så. Nej, Gud är direkt, så vill Gud lyfta. Hela Guds väsen är lyfta, hjälpa, befria, lösa. För att vi ska bli hans vittnen, självklart. Men först och främst för att han älskar oss och vill oss väl. När vi kommer till himlen så kommer det inte vara liksom, ja, vad duktig du har varit. Utan: mina älskade barn, vad roligt och äntligen få vara tillsammans med er. Han är vår far. Men gudsmannen då behövde denna rening. Du och jag, eftersom vi lever i Nya Testamentets tid, så tituleras vi. Paulus titulerar de kristna på alla orter han kommer de heliga. Alltså, vi är heliga. Vi är Guds heliga. Så det förändras inte. Vi är rättfärdiggjorda, heliga. Men ibland så behöver man sätta, eftersom vi lever i en värld som smutsar ner oss, eftersom vi kan bli trötta, vi människor funkar så, man är väldigt entusiastisk i början, så kommer det en period, du tröttnar. Och då behöver man liva öppet igen. Och det upplever jag att Gud manar oss till. Helga er på ett nytt sätt. Hur då? Ja, det som jag har pratat om några tidigare möten. Det börjar med att sitta vid Jesu fötter. Ta tid med Jesus. Sitta där och lyssna på vad han har att säga. Umgås med honom i en intim kärleksrelation. Där växer heligheten. För det är så här. När man har varit med Jesus, då kan man inte titta på vissa tv-program. Men när du kommer hem från jobbet trött och sliten och sätter på tvn, då kan det tv-programmet slinka ner. Men när du har varit med Herren, då känner man: nej, det där var inte bra. Så det funkar, va? Så därför så uppmanar Gud oss att ta mycket tid vid hans fötter. Och att öppna oss för att säga: Herre Jesus, jag ber att du ska helga. Herre, jag har levt nu i hur många år vi har nu har levt. Det i mitt liv som inte är dig välbehagligt, lys på det. Jag vill ändra det. Jag vill lägga bort det. Och vi kommer att ha sådana områden tills vi går hem till Gud. Vi kommer aldrig vara färdighelgade. Men jag upplever att Gud uppmanar oss att sätta oss för hans fötter och säga: Herre, det som är i mitt liv som hindrar din väckelse i mitt liv och i andra människors liv, din smörjelse att flöda, sätt lampan på det så att jag kan bli fri ifrån det. Och det vet vi ju, när Gud har lyst på någonting och vi har vänt om. Den känslan som infinner sig är fantastisk. Den här frihetskänslan. Du vet, jag är förlåten. Det är glömt. Jag är fri ifrån detta. Det är en obeskrivlig känsla. Och den genererar alltid glädje. Alltid en glädje. En fullkomlig glädje som är oersättlig. Så Jesus, upplever jag, talar till dig och mig idag att ta tid inför Herren. Att fråga honom: Herre, vad är det? Det kan vara att det inte är något. Det kan vara så. Men det kan också vara att det är en liten grej här som jag skulle vilja. Jag gillar inte det. Att vi får bort sånt i våra liv. För det står på ett annat ställe i Guds ord att om ni vänder om så ska min ande flöda för er. Det är ett fantastiskt löfte. Men är jag sån syndare då, eftersom Guds ande inte flödar i mitt liv, kan vi uppleva? Nej. Vi ska inte, jag gjorde ofta felet förr. Jag började lusläsa mig så här och tog liksom tempen på i varje hörne i mitt liv och kolla vad som var fel. Och då får du ju för sig att saker är fel som kanske inte är fel. Det är inte så vi ska göra, utan det är att stilla sig inför våran kärleksfulla far som säger: det här får vi ändra på. Det här vill jag att du ska ändra på i ditt liv. Och då är det inte att, ja, då skärper jag mig här och står emot det i Jesu namn. Jag står emot. Nej, inget sånt där som man höll på med för kanske. Utan Jesus, ta det. Jag vet, Jesus, jag blir alltid arg när detta händer. Förändra det i mitt liv. Kommer din grinig kund och säger de här så, jag blir alltid så sur. Jesus, bara ta hand om detta. Lös detta. När det händer, jag blir alltid rädd. Jag blir alltid fruktan och börjar liksom, hjälp, hur ska detta gå? Jesus, lös mig från den här rädslan och hjälp mig att förtrösta på dig i alla situationer som min hjälpare och min frälsare. Så fort det går emot mig så tappar jag modet och blir missmodig. Herre, hjälp mig att så fort det går emot mig att jag tar det bekymret, kastar det på dig och tackar dig och tänker: det ska bli mycket intressant att se hur du ska lösa detta, Herre. Synd är inte de här, alltså, vi har ju våran syndakatalog. Den är verklig naturligtvis, och de sakerna är synd. Men ibland kan saker som vi inte uppfattar synd vara synd som hindrar. Vi kan bara ta en sån här sak. Har du varit med om någon gång, eller har du gjort någon gång så här? Kommer någon? Åh, där kommer den. Hej, vad roligt att se dig. Gud välsigne dig. Ja. Så går den personen och så till din kompis: jag har gjort det alldeles för många gånger i mitt liv. Tror inte Jesus riktigt gillar det? Och det är så lätt. Det är så, och särskilt vi svenskar tror jag. Sydeuropeer, det bara smäller. Bam! Och det smäller direkt i olika konflikter. Vi svenskar, vi håller skenet uppe, är jätteartiga. Och när de har gått, då pratar vi om med alla andra om den personen. Istället för att prata med den personen om vad problemet är. Det ligger i våran kultur. För det är fint på något sätt, eller vad det nu är. Tror inte det är välbehagligt för henne. Det är såna här små grejer som jag upplever Gud sätter lampan på i mitt liv. Och jag tror det gäller oss alla. För när vi får in ofrälsta människor här så får vi alla sorter med all sorts bakgrund. De har varit med om alla olika saker. Det kan vara elaka människor, det kan vara brutna människor, det kan vara jättejobbiga människor, det kan vara friska människor, det kan vara alla sorter. Och då är det så här, då kan inte vi låta vårat kött stå i vägen. Utan då måste andens frukter regera i våra liv. Vilket är vänlighet, kärlek, glädje, tålamod, total överlåtelse till Jesus och den människans situation. Och här har jag mycket kvar att lära. Jag kanske är den i detta rummet som har mest kvar att lära. Men jag vill lära. Jag vill bli förändrad. Jag önskar att varje gång jag hamnar i en situation och jag märker efteråt, varför reagerar jag så? Men då blir jag inte missmodig längre. Utan jag säger, Herre Jesus, hjälp mig att nästa gång när jag möter den där jobbiga. För jag är sån. När jag möter en person som är otrevlig, då blir jag som en, har du fiskat plattfisk någon gång? När den ställer sig på tvären och är stor, då är den jättejobbig att dra upp. Jättejobbig är det. Som blir jag när jag möter en väldigt jobbig människa. Jag sätter mig på tvären, jag blir liksom bara, järnridån går ner liksom, boom, så här. Tror inte Jesus är helt hundra nöjd med mitt handlande där. Men jag vet om det och jag ber att Herren bara ska få mjuka upp det. Att precis som han på korset, när de smädade honom, torterade honom och dödade honom, så var han 100% förlåtande. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Rövaren på korset som höll på att smäda, och när den ene vänder sig, tänk på mig i paradiset, idag ska du vara med mig i paradiset. Alltså det fanns ingen bitterhet. Och det är omöjligt för dig och mig att komma dit utan hans hjälp. Det är gemenskapen med honom, att sitta vid hans fötter, låta hans personlighet ta över i våra liv. Ta ett steg varje dag. Det är då som vi kommer att nå dit till slut. Och det fina är, det finns ingen fördömelse. För jag kan nästan vara säker om att du sitter här nu och känner, oh, här har jag gjort fel och där har jag gjort fel och där och där och där. Och det är väldigt bra friskhetstecken när man känner så. Det farliga är om man sitter och säger, ja, det händer då aldrig mig. Alla andra, men aldrig mig. Jag har aldrig gjort något sånt. Då har man problem, kan jag säga. Men om man sitter och säger, de här grejerna har jag problem med. Det är superbra. För då kan man bara vända sig, Jesus hjälp mig. Jesus hjälp mig. Det var en period i kristenheten då man liksom, det var på något sätt fult att erkänna sina svagheter. Man skulle liksom, nej, men man skulle vara stark troende, man skulle stå upp i tro, man skulle stå emot fast i tron mot olika frestelser och såna här saker. Och så det nästan blev att man ljög för sig själv. Nej, det var inte jag som gjorde det, det var någon annan. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var särskilt på 90-talet så var det så. Stå emot, stå, och liksom du stod emot och det på blev knäpp. Istället för att bara säga, Jesus, har du frälst det ena får du frälsa det andra också. Fräls hela mig. Vi är frälsta, naturligtvis. Så. Men alltså, helgelseprocessen fortsätter tills vi är hemma i himlen. Jag tror så här. Att när vi blir heligare då, med Guds hjälp. Alltså inte i oss själva egen kraft, utan med Guds hjälp. Så kommer större under och mirakler hända genom oss. För det är inte vår kraft eller vår styrka. Men Gud kan inte jobba genom kärl som är lite småsmuts. Du drar inte vatten genom ett kärl som har lite smutsfläckar där och var, utan det ska vara rent. Och vi är rena i Jesu blod, absolut. Men ni förstår vad jag menar, just det här att bli av med de här hindren som kan störa Guds andes flöde i våra liv. Jag tror att stora saker, Jesus har sagt, samma under som jag gör och större än dessa ska ni göra. Ingen av oss ser detta idag. Vi ser det inte i hela Sverige. Men har Gud sagt det så finns det där. Och jag tror det att vi behöver upp på en ny nivå av helighet. Om vi går till apostlarnas tid. När Ananias och Safira, när det hände, de föll döda ner. Vad var det? Var det att Petrus var så brutal? Nej. Jag vet inte om det var Guds helighet var utgjuten i hela det, den staden. Det var en sån helighet. Synd blev så allvarligt. Därför hände det. När Petrus gick på, eller om det var Paulus, Petrus. När de gick på gatan och skuggan föll, var det Petrus? Ja. Han hade inte suttit och spelat tv-spel hela natten när det hände. Och så gå till Starbucks och köpa en kaffe på morgonen. Nej, han hade troligtvis bett, varit med Gud eller predikat eller vad han nu hade gjort. Det fanns en orsak till att det hände så mycket genom apostlarna. De bad jämt. De läser om Paulus. Han ber jämt. Jämt. Ja, men det klarar aldrig av. Nej, det är så sant. Vi klarar aldrig det. Men Herren kan hjälpa oss att ta ett steg längre idag mot vad vi var igår. Och imorgon kan vi ta ett steg till och ett steg till. Och så växa i detta. Växa i detta. Vi som är kristna, vi behöver avskilja oss på ett nytt sätt. Överlåta våra liv på nytt till Jesus om vi vill se förändring i våra liv och i vårt land. Har jag skrivit här. Alltså vi behöver, det finns saker som inte är okej som kristna håller på med. Oftast vet vi vad det är. Gud är nådig och barmhärtig. Om vi fortsätter med det så. Men det är det att på något sätt så stryps smörjelsen då. Men om du och jag kan, så fort vi märker detta är inte bra, om vi lägger det under blodet, så lovar jag att vi kommer att se stora förändringar i våra personliga liv, i den här församlingen och i hela Sverige. Vi som är kristna behöver på ett nytt sätt avskilja oss för Jesus. Det är en våg på gång i Sverige. Det är någonting, tror jag. Vi har sagt det i många år och det var massa profetier och inget är outtalat förgäves. Men det är på något sätt känns som Gud håller på att mobilisera en kristen armé i Sverige. Jag tror det var 100 bönegrupper nu registrerade för 6 juni. Över hela landet. Idag är vi 101 för jag registrerade oss i morse på sverigebönen.se. Det reses upp en bönarmé i vårt land och det kommer att rädda vårt land. Vi är detta landets enda hopp. Våra böner kan rädda detta landet. Så har du möjlighet, fredag mellan 11 och 2, varmt välkommen hit. Och sök Herren, tillbe Herren. Få gärna fasta den stunden eller hela dagen eller hur du vill göra. Men Sverige behöver våra böner. Sverige behöver dig och mig. Men vi behöver som sagt avskilja oss på ett nytt sätt. Jag har skrivit här också. Vi behöver lägga undan allt som håller oss tillbaka. Bitterhet. Ljumhet. Likgiltighet. Synd av olika slag. Vi behöver rannsaka oss. Och vi behöver rannsaka oss, inte grannen. Ja, han eller hon skulle verkligen behövt hört detta eller skulle behöva ändra på det och det. Jesus får ta hand om grannen. Så ska vi sätta strålkastarljuset på oss. Herre, vad behöver jag ändra på? Ja, men egentligen är ju jag mycket bättre än han eller hon. För jag går ju oftare på möten. Jag läser Bibeln mer. Jag lyssnar på mer kristen musik. Och det gör inte de. Det funkar inte riktigt så. Jesus berättar ju om publikanen och farisén, är det väl? Farisén säger, hurra vad jag är bra och att jag inte är lika dålig som han där. Publikanen säger, förbarma dig över mig, en fattig syndare. Det är publikanen som går därifrån. Rättfärdig, inte den andra. Alltså vi behöver, det är så lätt som kristen, särskilt när du får lite medvind, att man blir lite egenrättfärdig, inte så lite heller, egenrättfärdig och så kallat andligt högmodig, att man tycker man är väldigt bra. Och det är när man kommer i det läget som man verkligen behöver stanna upp och säga, Herre Jesus, jag är inte bättre än någon annan. lys på mig. Avslöja allt i mitt liv som behöver ändras. Låt din helighet och din kärlek bara få genomsyra mig så att jag är en väldoft för alla jag möter. Vi ska läsa Hebreerbrevet 12:1. Jag hoppas du inte upplever att detta är tungt, för det är inte tungt. För som jag sa, inför hans ansikte är glädje till fyllest. Och där är heligheten total inför hans ansikte. Det är inte att trycka ner oss, och så, utan det är jättebra om vi känner ett styng i våra hjärtan. Här behöver vi förändras, för då kan vi bli fria och glada. Så står det så här då i Hebreerbrevet 12:1. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss, och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort motstånd ända till döds i kamp mot synden. Ni har glömt den öppning ni fått. Ni får som söner. Var det jag skulle läsa? Poängen i detta var i alla fall, när vi har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och då är det lätt att få lite dåligt samvete att jag inte kan låta bli den där synden. Jag kan trösta dig med, vi sitter alla i samma båt. Vi kommer att sitta i samma båt tills vi vandrar innanför pärleporten. Synden kommer hela ditt och mitt liv försöka dra ner oss och fånga oss. Och allt vi möter i världen kommer att försöka tynga dig och dra ner dig för att inte kunna tjäna Gud. Så vi sitter i samma båt, men vi har en Herre som har frälst oss och som kommer att hjälpa oss igenom om vi vill det. Och det vill vi. Vi ska ta ett sista bibelord, så ska jag avsluta med det, och det är Jesaja igen. Jesaja 61:1. Då tror jag det kommer att bli så här. Ju närmare vi kommer Gud, desto mer hans helighet får växa i våra liv, så kommer det att bli så här. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta och ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Det är en fantastisk uppgift du har. Att få förbinda krossade hjärtan. Herrens ande är över dig. Idag är den det. Och ju mer du och jag kommer närmare Gud, ju mer du och jag lyder honom, desto starkare kommer den anden att flöda i våra liv och kunna välsigna andra människor. Jag tror att det finns en jättestor skörd i den här bygden och i hela Sverige. Men det är bara du och jag som kan bärga den. Vi som är kristna. Så låt oss överlåta oss på nytt den här söndagen till Herren. Vi ber. Fader i himlen, jag ber att du ska ta hand om våra liv på ett nytt sätt. Herre, vi vill ge våra hjärtan till dig på ett helt nytt sätt den här söndagen. Vi vill tjäna dig. Vi vill förvalta vårat pund. Det är så lätt, Herre, att tidens omsorger tar och stjäl tid ifrån oss. Vi lever i den här världen och vi ska leva i den här världen. Men jag ber, Herre, att du ska hjälpa oss att ta tid med dig, att söka dig, att prioritera ditt rike före allting annat. Och det innebär inte att man ska flyga och flänga på varenda bönemöte eller gudstjänst eller något. Det är inte det handlar om. Utan att i sitt hjärta, det du manar till, att man går på det, att man gör det. Att det du manar att man ska jobba med i ditt rike, att man gör det. Att man lyder din vandring. För vi ska inte alla göra samma sak. Vi har olika uppgifter. Men att vi lyder det du kallar oss till att göra. Herre Jesus, vi tackar dig för ditt blod som renar från all synd. Jag ber just nu, Herre, att du bara ska rena oss i ditt blod från all synd och orättfärdighet. Tackar dig för att du gör det. Och det är ljuvligt, Herre, att få bli rena. Det är ljuvligt att få bli badad i ditt blod. Och bli fylld av den heliga ande. Fylld av glädje och frid. Och veta det att allt är väl. Herre Jesus, det är underbart att få vara i dina gårdar. Det är underbart att få sitta vid dina fötter. Det är underbart att få vara hos dig, Herre Jesus Kristus. Och jag ber för var och en som är i den här lokalen. Det kanske finns människor här som inte känner dig. Herre, det bästa som har hänt i mitt liv, det absolut, absolut bästa är när jag fick möta dig. Och jag ber att var och en ska få, som inte, om det finns någon som inte känner dig, ska få lära känna dig. Ska ta ett ytterligare steg och överlåta sitt liv åt dig. Det är det bästa som kan hända en människa. Herre Jesus. Du är precis vad varje människa på denna jorden behöver. Helige ande. Helige ande, du ser var och en som sitter här också. Jag har ingen aning om vad behoven är. Men jag ber att du ska röra vid var och en, helige ande. Den som är sjuk ber att du ska röra vid med din läkedom. Den som är ledsen, att du ska röra vid din tröst. Den som behöver uppmuntran. Den som behöver hopp, Herre. Att du ska röra vid den personen. Att din frid ska få regera i var och ens hjärta här inne idag. Heliga ande, vi ber om en ny tid i den här bygden. Heliga ande, vi ber om en tid att där människor står, kanske jobbar i sin verkstad eller bakar bullar eller vad de nu gör, så helt plötsligt så kommer du bara över dem. Och de får syndanöd och bara, jag måste bara bli frälst. Jag måste åka till en församling och få höra om dig, Jesus. Herre, jag ber att det ska bli en tid att vi vandrar i en sån närhet och under en sån härlighet ifrån det, att när vi går in på en, i en affär kanske eller i ett hus, så fylls hela atmosfären med din härlighet. Det är inte för att vi är så bra, utan det är för att du har renat oss och gjort oss rättfärdiga och din härlighet vilar över oss. Att människor bara känner, kom Gud in här. Det finns så mycket profetier uttalade över den här bygden, Herre. Och vi ber att de ska börja spira nu. Vi ber att de ska börja gå i uppfyllelse. Att den ene efter den andra kommer till tro på dig. Det handlar inte om teknik. Det handlar inte om hur man firar gudstjänst. Hur man gör det eller det. Det handlar ingenting om det. Det enda det handlar om, det är ditt ord och din härlighet. Din heliga ande. Herre Jesus, jag ber att du ska hjälpa oss att vandra på den väg som du har kallat oss var och en till. Och att uppmuntra dem som inte har kallat det gå vår väg, utan en annan väg som du har kallat dem till. Inte försöka få dem göra som vi, utan Gud välsigne dig på din väg. För vi har alla olika uppgifter i ditt rike, Herre. I Jesu namn. Amen.